till tonerna av, känner du igen signaturmelodin? Vet du vart den här spelas? Jag fick kollega Ekberg frågade mig här. Han hade inte tänkt på den här låten vi har till F1, eller till motorpodden. Mm. Vart den är ifrån.
Oj.
Men du känner igen den.
Då sitter han inte kvar till slut om vi säger så.
Nej, precis. Det är ju den här champagnesprutarlåten som...
Den heter Carmen, väl så till och med?
Ja, den heter Carmen Overture någonting.
Carmen Overture.
Jag tror det är Bizet, kanske. Jag är inte superhemma på klassisk musik, men det är i alla fall signaturmelodin
som jag har köpt in till
motorpodden. Jag har faktiskt betalat.
Det är helt rätt.
Så jag vet inte om jag behöver betala stimpengar då, men vi hoppar över det.
Nej, men det är en vinnarlåt.
Ja, eller hur?
Och vi är ju vinnare, du och jag.
Exakt.
Och podden här är ju en vinnare.
Ja, jag menar det. Det är VF Motor som vi egentligen numera officiellt heter. Vi säger Motorpodden, men eftersom vi har fått sällskap av VF Hockey som kollega Ekberg har, så heter vi numera VF Motor i vf.se.
Så vi inte ska blandas ihop med hockey, för det vill vi ju inte.
Nej, jag menar det. Det är jättesvårt eller jättelätt att blanda ihop Motorpodden och VF Hockey.
Jätteenkelt.
Så heter vi numera och ni hittar ju oss på vf.se, på iTunes, Acast. Jag tror det finns på en hel del andra såna här poddsajter också. Mm. Men hojta till oss om ni inte hittar oss, om ni lyssnar på VF hela tiden. För det kan ju vara jättebra om ni gör det, men ni får gärna lyssna på andra sätt.
Ja.
Du, förra gången pratade vi biofilm och jag tänkte börja med det också.
Ja, det har varit en intensiv... bilmotorsporthelg i alla fall, kan jag säga, med bilar.
Exakt.
Det var roligt sagt.
Ja, eller hur? Mm. För här står vi bredvid, nu är det ju är det andra eller tredje?
Nej, andra.
Andra. Mr. Movie Star Flash.
Ja, precis.
Som är med i Cars bilar nummer 3 som har premiär den 1 september.
Ja.
Och du har varit på gala premiär igen. Nu var det lite mer så här i fokus än på Ronny Super Swede-filmen.
Ja, precis. Super värmlänning var det. Ja, det var spännande. Det var en väldigt... om vi ska avhandla det då, så har jag en extremt liten roll. Och Alfred Hitchcock är ju en av världens genom tiderna bästa producenter eller regissörer. Det var man kanske så här. Och han var ju alltid med lite i sina filmer. En kort grej, öppna en dörr eller... Mm. Även Tarantino är med i sina filmer på hjälper någon häst eller öppnar någon dörr eller något sånt där. Och jag får också i Bilar 2 och Bilar 3 så har jag några sekunders fame där i Disney-filmen.
Och det roliga är ju som sagt, för att du gör rösten och de har ändrat, för som jag författade så i den amerikanska versionen så är det en annan färg på bilen och så heter han Jeff Corvette och så är det Jeff Gordon som gör, men han heter inte Jeff Gordon. Nej. Utan han heter Jeff Corvette.
Jeff Corvette,
ja. Men du heter Flash.
Och Lewis Hamilton gör i England.
Ja, just det.
Och Bernd Schneider gör i Tyskland. Och Janne Flash gör i Sverige. Och så kan man undra varför gör man i USA, England och Tyskland och sen så gör man i Sverige.
Ja.
Det är ju, och det har jag faktiskt ingen svar på, men jag tror att det beror på att Sverige är lite halvkänt så där ute i världen som ett lite coolt land så, som Trump och många pratar om, liksom Sweden, what happened in Sweden och sådär. Så jag tror att när det fanns en som hette Janne Flash i Sweden så var det avgörande, känns det som lite. För att de skulle göra den här karaktären. Så jag fick frågan och ställde upp. Och första filmen som jag var med i var 2011. Och man känner ju igen sig lite så. Då är vi i Japan och ska köra race. Vilket också har varit. Och så umgås vi lite på kvällen. Det är Bergan och det är jag. Och det är
Blixten
McQueen. Och sådär. Och Bergan håller ju på med lite upptåg. Då, som det brukar bli när jag säger sån här grabblekgäng ute. Och nu då så är jag en före detta reseförare, tänker jag säga.
Ja.
Och så står jag där och blir intervjuad och så kommer Blixten McQueen ut och ska köra ett race.
Ja.
Så det är lite hurrarop så. Så det är ingen stor, det är ingen jättestor
race.
Men det är ändå
det är kul
att få vara med i alla fall.
Det jag tycker är fränt var just att för jag såg, det finns någon YouTube-klipp från tvåan. där de visar med några olika röster så där, men just att de har bytt och du får en blågul bil och allting, alltså det är ändå fascinerande att de
det står mitt namn på bilen.
Ja, precis, att det inte bara är så här att du får lägga en röst, för det hade väl varit det hade väl varit kul, men nu det känns som att de har gått ett steg
till. Nu har de backat tillbaka, nu ser jag, det var lite svårt, jag tror inte min bil var med i den här trean här, utan det var rösten mer så.
Ah, okay.
Det var nog dyrt kanske att göra det som de gjorde, så de har backat till en anonym bil nu, tyckte jag mig se. Jag såg henne där på, och då blixtade det bara till så liksom, så var jag med i. Men i vilket fall som helst så är man med i en sån här produktion på något vis. Hur stor eller liten den pusselbiten är, så är ju det väldigt skoj. Och jag får ju väldigt mycket cred för det, kan jag säga. Jag har inte tävlat på några år, så jag har inte så mycket ryggdunkar och gratulationer. Men nu är det liksom barn i 5, 6, 7, 8, 9 års åldern som...
Bilar är väl enormt bland...
Det är det största Disney och Pixar har gjort. Det är jättestort. Så att och den här, det kan jag säga att ettan var väldigt bra. Tvåan var lite James Bondy. Tyckte väl den var helt okej också. Men nu är det tillbaks till racing igen. Så nu är det liksom nu handlar den om racingen och våndan med att inte vinna. Och lite sådär.
Ja.
Kände igen mig själv när jag gick från att vinna till att bli tvåa, och alla tyckte man var slut. Liksom.
Jag förstår. Jag ska inte lova att jag ska se den här innan nästa podd, för jag lovade ju faktiskt att jag skulle se Super Sweet innan vi skulle spela in den här, men det har jag faktiskt inte hunnit med att göra.
Då har du två filmer du ska se nu då.
Jag får ta tag i det, men jag har hört ännu mer. Jag såg lite på, de pratade om det inför F1 i Belgien, här stod jag i Elio och Rickard Rydell och pratade med Janne Blomqvist om den. Och Eje var ju med lite på den tiden, om jag förstod rätt.
Intervjuade i filmen. Jag tror att Ronny var lite mentor åt Eje, och Eje bodde, eller om det var Lillövis som bodde hos Eje i England. I något uthus som de hade där i, när han körde, F3. Det var nog Lillövis kanske som gjorde det. Nej, men alla vi då som är lite äldre är ju ändå äldre, självklart, men vi har ju, Ronny var ju, vi hade ju en relation till det. Jag tyckte filmen var värd att se också, för alla de här snygga 60-talsgrejerna med polisonger och kläder och solglasögon och bilar och banor och höbalar som avkörningsgrejer. Det är klart att de körde ihjäl sig, men det var, och man slog sig på den tiden, även ända upp till mitten av 90-talet så var det ju faktiskt farligt att köra motorsport. Men och jag började ju köra 83, så att jag har ju varit med om när folk kör ihjäl sig och skadar sig och sådär. Så jag har ju fått vara med i den här utvecklingen när jag gick från livsfarligt till, till säkert då. Men det var snyggt på den tiden. Bara, liksom. Det var speciellt 60-talet, då var inte jag med. Men det finns en bok som heter Formula One in the 60s. Som är vad heter det när det är så stort ungefär? A5, kan det heta det?
Nej, det är väl...
Som dubbla A4 ungefär.
Är det inte, går det inte uppåt? A3 är väl A2 och A1? Är det inte så?
Ja,
inte
det är som...
Mindre, men jag förstår, en stor bok.
En stor bok, ja. I svartvitt, tjock, ganska 3 cm lång, som heter Formula One in the 60s.
Ja.
Den finns bara att köpa som begagnad. Och det är svartvita kort från 60-talet och så Formula One. Då. Och den är så snygg. Alltså den är så... Det är så snygga bilar, det är så snygga banor, det är liksom... Även om jag är emot rökning, men liksom de sitter i bilen och röker en cigg med coola glasögon, och Steve McQueen är där, och du vet, det var en cool tid.
Har du den boken eller?
Nej, jag vann en tävling i tidningen Automotor och Sport, om någon lyssnar på Automotor och Sport här, och då fick jag önska mig något, och då önskade jag mig den, och då sa de, vi ska kontrollera. Men jag har inte fått någon, och det är några år sedan som jag vann, så att, men jag tror den är lite halvsvår att få tag på, men den finns på såna här auktioner och så, om man söker ut i världen så finns den. Formula One in the 60s.
Dyr då, antar jag, eller?
Nej, det tror jag inte. Det är nog ingen värsting så. Liksom. Det ska jag inte säga. Det är ju mycket saker som har gått upp de sista 5-6 åren. Alltså det vet jag faktiskt inte. Men den är väldigt... Det är liksom en studie i mode. Handskar. Jetthjälmar med skit i ansikten. Med märken efter glasögon. Med såna här halsdukar som de hade knyter liksom och drar över munnen och näsan för de inte ska få in sten och flugor i mun liksom. Det är jättekult. Ja, det var annat. Det var coolt.
Du lite hänger
det, och det skulle jag bara avsluta med. Ronnie Peterson-filmen är ju den filmatiserade versionen av Formula One in the 60s boken då, skulle man kunna säga. Alltså, det uppskattar jag lika mycket som själva historien om Ronnie Peterson som är intressant i sig.
Jag får ta och masa mig iväg här faktiskt, så är det bara. Du, lite nutid, dåtid. Jag tänkte vi skulle diskutera lite här kring F1-förare. Om jag bara säger på rak arm, men vem anser du är störst genom tiderna inom F1?
Vi pratade om det innan start här och man måste ju, det är ju liksom väldigt svårt att säga vem som är störst egentligen då. Men man kan, så det är ju ungefär som att säga vilken skiva eller vilken låt eller vilket band är bäst liksom. Och de är ju bra, Led Zeppelin är bra, den, det blir liksom aldrig slut på. Men det är klart att det är lätt att säga Schumacher, för att han har vunnit 7 titlar och vad sa vi, 58, 68 pol och 91 segrar. Då gör man det lätt för sig. Och han är ju stor givetvis. Går man på andra sidan då, så tittar man på Lewis Hamilton, eller på sig. Men om vi går mitt emellan då, så tittar man på Lewis Hamilton som är på väg i kapp då.
Ja, men det var lite därför jag kom in på det. För han tog ju sin 68:e pole här nu i Belgien.
Det är stort.
Tangerade
på 200 starter va?
200 starter, ja.
På 200 starter. Ja. Och Schumacher gjorde 306 starter. Och det är ju stort. Det tycker vi allihop sådär. Men så hoppar man ett steg till och så tittar man på Jackie Stewart. Som körde Formel 1 i 5 år. Gjorde 100 starter.
99
starter och tog 3 VM-guld.
27 vinster, 17 pole.
17 pole. Och då ska man också veta att han, ingen av de här sista, Lewis Hamilton och Michael Schumacher, har haft en uträkning att kör man i 5 år så har man 60% chans att köra ihjäl sig. Kör man mer än 5 år så har man, alltså mer än 99 race, så har man 100% chans att köra ihjäl sig.
Därför man, han körde 99 då, Jackie?
Ja, det var väl. De körde väl 13 race och sådär, 14 race. Det blev väl 99 där. Ja, så, men ja. Han körde i 5 år då. Och det, på de 5 åren som han hade, som han i sin uträkning hade 60% chans att köra ihjäl sig då, vann han 3 VM-guld. Det är stort. Och så sätter har, kanske lite perspektiv till. Om Formel 1 hade varit för Lewis Hamilton och Michael Schumacher, så hade ju inte de kommit upp i 91 segrar. För enligt hans sätt att räkna ut det så hade de ju kört ihjäl sig redan.
Exakt. Och så har du en som dessvärre gjorde det också. Senna.
Ja.
3 VM-guld, 161 starter, 41 segrar och 65 pole.
Ja. Som också, och då var det fortfarande farligt.
Är det
farligt.
De här fyra då som man...
Ja, i modern tid är det bäst att säga. Sen har du ju...
Sen har du Vettel också.
Ja, så har du Vettel. Men han har väl inte riktigt fått den där storstatusen än riktigt. Nej. Även om man har det kanske i statistik.
Men när han vann
statistik,
alla sina titlar så var det ju... Alla bara sa att det var för att Red Bull var så överlägset. Ja. Och han kunde inte köra om. Och,
så är det ju självklart. Men jag tänkte på, du har ju äldre racerförare också här på 50- och 60-talet och sådär som... Jag skulle berätta vilken som nästan alla som kan Formel 1 historien säger det bäst om. Nu kommer jag inte på namnet på honom, men då kan väl ni skicka in, om inte du googlar fram det här nu, men det finns ju några som är äldre här, när inte jag var så intresserad av Formel 1.
Ja, men vad heter de här, tänker du på de här Ascari och Fangio och de här?
Ja, just det.
Fangio vann ju 4 raka, 5 titlar tror jag han vann, va? Från Manuel Fangio.
Ja. Man. Och det var inte så säker sport på den tiden.
Nej.
Kan jag säga. Och de körde väldigt fort. Och de...
Fem VM-titlar, 24 segrar, 29 pole på 51 starter.
Ja, det är rätt stort. Men vad det är, så
det var Fangio.
Fangio, ja.
Alltså Vettel har ju faktiskt vunnit 4 titlar.
Ja,
det är lätt att glömma bort.
Ja, nej, det tycker jag inte. Jag höll aldrig med om det där att han inte var snabb där i Red Bull. Det är alltid så att när någon vinner någonting så får man reda på, eller får man, jag har inte vunnit Formel 1, men Schumacher vann, Ferrari var som bäst, men du vinner ju inte om inte du sitter i bästa bilen.
Nej.
Så att man behöver inte ha det som ett argument liksom. Alltså, han hade ju inte varit bäst om inte, sen hade inte fått 58 pol om inte han hade suttit i en bra bil.
Nej.
Hade han suttit i Marcus Erikssons Sauber så hade han inte haft någon pool.
Nej.
Det är liksom, så. Det är liksom ingen, det ingår liksom i sporten.
Och det är väl samma som att jämföra fotboll och hockeyspelare såklart. Att, alltså, är Maradona eller Pelé störst? Eller är
det hörde jag när jag var i Brasilien på semester. Nu var jag där på den diskussionen när de höll på att diskutera. Det är ju inte så länge sedan, 10 år sedan eller någonting, om det var Maradona eller Pelé som var bäst. Och då intervjuade de Pelé och frågade vad han tyckte. Mm. Och då sa han att min mamma tycker jag är bäst och Maradonas mamma tycker han är bäst. Mm. Sa han.
Ja. Det var ganska fint.
Det var rätt för bra.
Det är väldigt svårt och det är svårt att jämföra olika tidsepoker.
Ja, framförallt. De frågade Ingmar Stenmark en gång på 90-talet om Alberto Tomba. Mm. Och så sa de, vilket jag tyckte var ett fantastiskt svar. Han sa, de frågade så här, om du hade mött Alberto Tomba, det var när Tomba stod på topp då. Mm. Hur hade det gått? Och då tänkte han en stund och så sa han, så fort har jag aldrig åkt skidor. Och det har han inte.
Nej, men det är ju så.
Ja, och självklart är Mikael Schumacher duktigare än Fangio. Mm.
Det är ju, och Hamilton är bättre än Schumacher då?
De är ju inom samma tidsera, det är något annat kanske. Ja. Men om vi tar Fangio, Jackie Stewart och Michael Schumacher då, och där har du ju tre tydliga tidseror så tror jag ingen av dem körde så fort och var så duktiga och utbildade som Michael Schumacher var då. Nej. Sen är ju inte det samma sak som att man, det beror på vad man mäter av. Hade Michael Schumacher bättre bilkontroll än Fangio? Nej, kanske inte.
Nej.
Det är svårt att veta.
Det
kan man säga. När jag tävlar så är det många som kör bättre bil än vad jag gjorde när jag var bra. Det betyder inte att de körde fortare bil än vad jag gjorde. Hänger du med? Det är liksom, och en får liksom inte. Jag menar, jag ser ju folk som kastar upp bilar i stor sladd i 200 km i timmen på asfalt och bara eldar däck rätt in i kurvan. Liksom. Det kan ju inte jag.
Nej.
Det är omöjligt.
Ja, ja, ja.
Så att det, liksom, det beror på vad man menar med alltihop det. Men om man tar de här tidsserierna så tror jag att Fangio var jätteduktig. Jackie Stewart var fantastiskt duktig och Michael Schumacher var troligtvis duktigast. Mm. Och går vi ytterligare 20 år framåt så har troligtvis någon blivit duktigare än vad han var.
Mm. Ja, sen som sagt så har du några andra såna här namn som Prost och de här också. Prost som tävlade mot Senna. Ja. Det är jättesvårt såklart. Men det jag reflekterade över när jag tänkte just att Hamilton har tagit 68 pole, men bara då, inom citationstecken, 58 segrar. Mm. Men Schumacher tog 68 pole med 91 segrar. Mm. Minns du vad det var? Var han inte så bra på kvala helt enkelt? Var han bättre i race? Alltså...
Sen fick ju alla hans teamkompisar alltid lämna över segern till honom.
Ja.
Det har ju sen inte Lewis Hamilton fått utav Nico Rosberg och allt vad de heter. Liksom, utan han har ju fått, de har ju fått slag som poängerna. Liksom. Mm. Där har du säkert en 10 segrar som skulle kunna adderas till, kanske fler till och med om man börjar lusläsa det, för han har ju kört i team då, McLaren och Mercedes och sådär, där de inte har haft teamorder. Mm. Medan Schumacher var nummer ett punkt. Liksom. Och så kan man säga, hur många gånger fick Barrichello lämna segern till Schumacher och Irvine och sådär? Ja, det vet ju inte vi, eller?
Nej.
Men vi vet ju när i alla fall är uppenbart att det har hänt, men det har ju säkert hänt många gånger. Mm. Utan att ta segrarna ifrån honom, men han skulle ju vinna. Mm. Och i statistik står det inte.
Nej, det är ju så. Om du får välja med hjärtat då, om du inte ska tänka så mycket med hjärnan, vem är din största?
Senna. Ja. Mm. Nästan alla racerförare som är födda på 50-talet, 60-talet, 70-talet och 80-talet har Senna som. Jag vet faktiskt inte riktigt varför Senna gjorde. Men Senna var väl kanske den första riktigt professionella så ute. Alltså James Hunt och alla de här var ju professionella och Ronnie Peterson och de här på 70-talet. Sen kom ju nästa våg liksom med Niki Lauda och Prost och de här liksom, och de var ju väldigt professionella. Men så kom ju Senna och sen Schumacher och de här, och det är ju nästan broilers liksom. De är uppodlade för en enda sak. Det är passionen, är ute i fingerspetsarna, är att köra fort, inga annat. Mm. Det finns liksom ingen finns nästan ingen liksom rapporterat vad de har gjort utanför S-banan, för de är inte utanför S-banan. Nej. Michael Schumacher kör go-kart när han inte kör Formel 1, och Ayrton Senna drog sig tillbaks på en liten ö, sen var han tillbaks i fabriken och hjälpte till och liksom var med i uppbyggnaden av bilen och så jag tror att väldigt mycket sån här sympati ligger på de här människorna, speciellt Senna då, för hans engagemang liksom för och sin kärlek, eller vad man nu ska kalla det, liksom till just Formel 1. I am designed to be quick. Ja. Var det han som sa det?
Va? Ja, det kanske det var. Hamilton är väl också så här egentligen uppodlad.
Han har ju en lite mer relax.
Ja, nu, det, alltså, det är ju det som sagt. Så det, allt han
hinner ju tatuera
han,
sig.
Han visar ju inte.
Åka han, polisbil allt, i Australien.
Han var på Kuba och hängde och det han ute. Och, ja, under sommaruppehållet här som sagt. Det är ju inte en racerbil i närheten av hans semestrar, om man säger så.
Utan det är mer... Och det funkar ju för honom. Han är ju, det är ju lätt där att säga också att... Jag har ju också hört liksom att han alltid har suttit i bra bilar, och han har alltid det, och han har alltid si, han har alltid så. Men han har ju alltid haft bra teamkompisar, eller? Det, liksom, det har ju aldrig varit... Han har ju haft Alonso, Rosberg och även han, vad heter han, finnen nu, men gud.
Bottas.
Bottas anses ju som ett riktigt underbarn i Formel 1. Mm. Och det är därför han kom till Mercedes här. Så att det har inte varit så att de har parat ihop en med någon slags... tvåa som ska hålla sig undan när Lewis Hamilton kommer, utan han har fått fasen jobba med sina teamkompisar och krossat dem.
Exakt.
Och Nico Rosberg var väl den svåraste nöten att knäcka för han.
Och lyckades inte i fjol.
Nej.
Som sagt.
Men det berodde ju på något annat.
Ja, exakt. Du, 33 segrar har Hamilton upp till Schumachers 91, och Schumacher har ju vunnit flest. Tror han någonsin kommer upp i
det är långt, 33.
Vi har 20 race på en säsong. 21 va?
Han ska vinna i princip alla race i 2 år till då. Mm. Han ska vinna hälften av alla race i 4 år till.
Mm. Ja, det är nästan. Frågan är hur länge han håller på, för nu innan Belgien så blir
sen
det
sen vinner någon hälften av alla race. Längre.
Nej, det är ju inte riktigt så.
Nej.
Inte den här säsongen i alla fall. Nej. Kan man ju
och det kommer nog inte bli det heller då. Det kommer liksom, nej.
Ja, men hans framtid är lite oklar också, för att nu Vettel har skrivit på 3 år. Kimi Räikkönen skrev på 1 år till Ferrari. Mycket verkar klarna, men Hamilton har fortfarande inte skrivit på någonting. Hans kontrakt går ut, men...
Jag tror, frågar du mig, så tror han är nära att sluta.
Du tror det?
Ja, tror jag. Mm. Ja, det har känts så liksom. Och sen hur de lever ju bara racerbil, och han och även Nico Rosberg har ju liksom är uppfödda med att gå i skola på go-kartbanor och grejer. Det har ju liksom, de är ju som du sa, de är ju lite broilers och liksom, det har ju bara varit det här, och nu har han ju enormt mycket pengar på kontot, och han har uppfyllt i princip alla rekord som finns utom vinna mest race och vinna mest VM då. Men jag är inte så säker på. Det är 3 VM-guld för att slå Schumacher, så ska han vinna 5 till då. Mm,
precis.
5 till. Mm. Det är minst 5 års tävlande det troligtvis. Så jag skulle säga att för att vinna 5 VM-guld, om du sitter i en av de 2 bästa bilarna, så behöver han kanske köra i 11 år, 10, 12 år för att vinna 5.
Ja, men det är helt klart. Och nu som sagt,
han vinner ju inte 5 raka, det gör han inte.
Det känns som att Ferrari, som sagt, de utmanar ganska hårt.
Ja, och sen så Formel 1 har ju nya ägare nu. Alltså de kommer ju att försöka jämna ut skillnaderna mellan teamen. Det har de ju varit rätt tydliga med att de kommer att försöka. Så att det kommer ju vara svårare och svårare att vara överlägsen så där som både Ferrari och Mercedes har varit under en tid nu. Så att mer och mer ligger ju på att du ska vara i zonen som förare liksom, för att kunna dominera på sista varvet eller sista varven och sådär. Det känns väl som att han... i slutet av sin racingkarriär, även om han är ung. Mm. Fast han är inte så ung.
Nej, vad är han nu då?
32
han
är han, va?
32, ja. Snart 33.
Vilket är ungt, men inte när du har varit i elit så länge.
Ja, men jag kommer ihåg, det var många år sedan, men jag kommer ihåg när, för du var ju med i en sån här sportpanel vi hade, textform i VF, för, vad kan det ha varit, 6-7 år sedan kanske. Eller om det inte var ännu mer. När han kom fram i alla fall. Mm. Och det kom lite frågor om honom. För han dominerade ju lite. Eller dominerade, men han gjorde det väldigt bra då. Ja. Han var ju liksom Verstappen då. Mm. Som Verstappen var i fjol typ. Inte som han är i år. Men, Och det känns på ett sätt jättelänge sedan, men samtidigt ganska nyligen som det där var. Men jag tror att det kanske är 10 år.
Ja, det är nog 10 år sedan.
Det kanske.
Ja, det. Vad sa jag?
Jag kommer ihåg att du pratade om honom som en blivande världsmästare, och du hade väl ändå lite koll för mig att just det här som kanske inte framgick allting, att han hade så blivit skolad i den här McLaren, att de hade plockat honom som väldigt ung och sådär.
En go-kartförare.
Nej, så är det klart. Ja, och sen 2007 gjorde han debut. Så att det var 9-10 år sedan som vi pratade.
Ja, det är 10 år sedan. Och då ska man veta om jag gissade det, och det gjorde jag väl lite. Så lite tur hade jag väl kanske, men samtidigt så jag har ju levt ett helt liv i motorsport. Mm. Så att det var ju inte svårt att se att han var en otroligt duktig förare. Och varför var han otroligt duktig förare? Jo, därför att Ron Dennis och hans pappa i princip odla upp han till att bli en bra racerförare. Mm.
Men det är ju en sån
och det blev han ju.
Ja, precis. Men det är ju en sån här, nu har han väl sina...
Verstappen är ju samma.
Ja. Men han har sina liksom såna här grejer vid sidan av och leker lite stekare liv och sådär. Men det känns ju som en sån här person som skulle lätt kunna gått ut för pangbom. Att han hade vunnit sin VM-titel första gången och sen bara skit i det och levt glassliv och träffat modeller och varit ute och liksom levt loppan. Mm. Det är ändå imponerande. För han känns som den typen liksom, utan att veta närmare, men kanske bara en bild han vill ge, men
det tror jag. Jag tror att det är nog en bild han vill ge, jag inte. Och för att vara så bra så är det inte så mycket glassliv tyvärr.
Nej.
Det är som vanligt i allting liksom. Jag kommer ihåg när de intervjuar den där tjeckiska 43-åringen, 45-åringen i ishockey, vad heter han?
Jager,
ja. Mm. Och så sa de så här: du tränar väldigt mycket, tränar mer än alla andra liksom. Du måste tycka det är jätteroligt. Och så sa: nej, jag tycker inte det är roligt alls, men jag vill ju vara bra. Jag är ju inte född bra hockeyspelare.
Nej.
Och samma är det med allt. Och det är samma med Lewis Hamilton. Han glider ju inte in på ett bananskal och sätter sig i bilen och är snabbast liksom. Det är så fungerar inte, tyvärr. Nej. Han hade nog gärna vilja det, tror jag nu.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men han är nog long gone snart. Det tror jag. Och då gör han som, fortsätter vi med citat här, Muhammad Ali sa: I hate to train, eller jag hatar att träna, men träna hårt, be a champion and live the rest of your life as a champion. Det kan Lewis snart göra.
Det känns som det.
Och då är han inte så gammal.
Nej, precis. Nej, men jag tänker på det. Just nu ser jag, han blev ju 2-1 då. Mm. Första debutsäsongen i F1 blev han 2, och sen så vann han året därpå. Sen som sagt så dröjde det ju några år där innan han vann igen 2014. Så det var ju, det känns som att hade han haft det där, hade McLaren då i början varit lika bra och han hade staplat sig titlarna på varandra.
Då var det ju Schumacher där som mata på. Vettel var det kanske?
Ja, Vettel var det då. Med Red Bull. Mm. Du, på tal om Red Bull och stackars Verstappen som vi var inne på här.
Mm.
Han bröt igen nu på sin hemmabana. Jag vet inte riktigt exakt hur det är. Han tävlar under holländsk flagg men är belgare. Jag tror han är nog mitt emellan, men det var ju...
Men han är nog holländare då?
Ja, fast han är belgare också. Han är född i Belgien i alla fall. Okay. Han kanske inte har holländsk nationalitet, men som sagt, du såg kanske på spa, det var 140 000 där.
Ja.
Jag var där för, jag vet inte, 7-8 år sedan var jag på spa. Det var inte i närheten av så mycket folk som...
Nej, det var mycket folk nu. Det var många där. Heja på Verstappen.
Ja, liksom det, och jag menar, oavsett av Belgien och Holland, det ligger ju väldigt nära.
Och de pratar ju samma språk halva
Belgien. Det är helt sjukt hur de har lyckats vända på skutan. För jag var på den här långa Camel Straight där efter Eau Rouge. Och det var hur lätt som helst att ta sig en bra plats. Vi kunde breda ut en stor flagga, vet du, och allting. Men nu så står ju folk...
Nu var det mycket folk. Ja, det var väldigt mycket folk.
Det är imponerande att se. Men... Precis där någonstans så parkerar unge herr Verstappen sin bil igen.
Direkt?
Ja, det gick inte många varv. Nej. Sjätte gången han bryter och fjärde gången av motorproblem. Daniel Ricciardo gjorde det i Australien. Någon slags motorissue. Han bröt även i Ryssland, men och sen i Ungern, men jag kommer inte ihåg. Men han har inte haft lika många i alla fall. Hans bil håller i race, och sen så såg han nu någonting. Christian Horner, stallchefen, förklarar efteråt att Ricciardo har haft sina motorhaverier på träning, men Verstappen får det i race. Och Ricciardo snackade ju på presskonferensen där lite småroligt och sa att han behandlar bilen och ger den massage och lite som
förspel.
Ja, precis. Och Verstappen är ung och kör mer pang på.
Ja.
Tror du det handlar om körning, körteknik eller är det slump att Verstappens bil havererar i race och inte träning?
Nej, det förr i tiden, och det var ju inte så länge sedan, då kunde man köra sönder motorer genom övervarva dem på, innan man fick sekventiell låda som var framåt eller bakåt bara. Kunde man bara lära sig att vilka håll man skulle dras bakåt, så var det omöjligt att övervarva en motor. Det som kunde inträffa då, som man kunde köra sönder motor på, det var när man växlade ner. Om man växlade ner för tidigt så kunde liksom hjulen hjälpa till att övervarva motorn så att det blev skador någonstans på kolv eller på vevlager eller en ventil eller vad det nu kunde vara. Liksom. Och så rasade det sen några varv senare. Eller oftast, om det var en sån sak, så slog sig någonting, alltså ventiler eller någonting, slog sig och sprack när motorn kallnade.
Mm.
Och sen när du värmde upp den igen så gick det av en ventil och så ramlade ner i cylindern och så exploderade motorn. Idag då, när man kör med paddlar elektroniskt, så misshandlar en förare motorn, så växlar elektroniken själv.
Mm.
Så växlar du ner för tidigt så växlar motorn ner senare, om du förstår. Och växlar du inte alls, utan du tar varvstoppet vid och ser till att inte motorn kommer upp i ett skadligt varv. Så att jag är väldigt skeptisk på att en förare idag, eller jag skulle säga så här att jag är väl 99,99999 säker på att inte en förare kör sönder en motor, utan det är andra saker. Men jag tror det är som Horner säger, det att det är slumpen som avgör. Ricciardo har haft tur och gjort det utanför race och Verstappen har haft otur och fått det på race.
Surt ändå, det måste kännas där, för jag menar okej att du missade träningspass då, men just när det är race så han låg ju ändå hyfsat bra med där och äntligen skulle få det att
Men de har igen. Väl igen då, så vi pratade om det du också, att även Hondas motor, för Marcus gick sönder nu och motorcykelmotorer går aldrig sönder, och det var den första motorn han har kört sönder ever. Så det händer ju inte så ofta, och Formel 1 motorer går inte heller jätteofta sönder.
Jag tänkte på för några år sedan, nu får kanske också backa 10 år, men då minns jag ju att om de blev stående på startplattan för länge, till och med kunde de överhetta gå sönder. Och det är ju ingenting idag, känns det som
man kan stå. Kopplingen gick sönder om de stod för länge. Det är inte ett så stort problem längre. Om vi tittar på vilka motorer som har gått sönder, så är det Marcus motor som har gått sönder, som är liksom titelutmanare.
Mm.
Det är Red Bulls motorer som går sönder, som är liksom strax efter Ferrari och Mercedes.
Mm.
Får inte riktigt tag på dem och sådär. Så det man skulle kunna tro då i så fall är att de kör med mindre marginaler på de här motorerna och hoppas att det ska fungera för att få kanske en 20-30 häst till, eller vad det nu kan vara, jag har ingen aning.
Men de vrider upp dem?
Ja, de vrider på lite mindre, alltså mindre marginal på allting då.
Mm.
För att få lite extra sjung i motorn och hoppas att det ska hålla. Och de som inte gör det då, deras motorer går inte sönder, för de ligger inte på den marginalen liksom. Det kan vara orsaken. Jag säger inte att det är orsaken, men det kan vara orsaken att när du känner att du är nästan där, så försöker de, om du tänker dig skidsport och springsporter och sådär, då dopar sig en del liksom, för att få den där sista 500-delarna att gå från semifinal till final.
Mm.
Här är liksom Red Bull femte bil då.
Mm.
Två Ferrari, två Mercedes, och de är femte bil. Skruvar de lite på motorn så kanske de kan komma upp på pallplats, och det är rätt så stor skillnad.
Mm.
Både i poäng och pengar, men också i liksom beröm och utmärkelse.
Men man ser som sagt, som ja, men egentligen i all motorsport, så det handlar ju om hundradelar ofta. Ja, men jag tänker just i hur viktig en hundradel hit och dit, eller tiondel i alla fall, kan vara. Så
ska jag ta ett annat lysande exempel. Det var VM i friidrott jämt nyss. Då gick någon lite halvsönder i finalen i sitt sista race.
Usain
Bolt. Varför gjorde han det just nu men inte förut?
Ja, det kan man ju också spekulera i. Det var ju mycket spekulationer om att han inte alls gick sönder.
Men att han
att han inte såg att han inte skulle vinna, och fejkade, men det slog han ju
tillbaks på. Men om vi säger att han inte gjorde det då, för det får man ju liksom, är det sådana grejer så kan man ju inte. Säger man så här att om man säger så här, Hondas motorer går bara sönder och så är det Alonso som gör att de går sönder, då kan man inte spekulera ens. Men om vi spekulerar att det inte var så är det så här att han är ju inte så snabb som han har varit.
Nej.
Och då springer han annorlunda än han gjorde när han sprang avslappnat. Mm. Det är samma för en motor att när, om vi tar Marcus igen, även om Rossi-fanserna säger annorlunda då, så är inte Hondan bästa chassit, bästa cykeln. Skruvar de lite på den då, just på Marquez, för han är den enda som kan utmana. Mm. Pedrosa kan inte utmana om VM-titeln. Då är det stor risk att den motor går sönder, vilket han gjorde.
Mm. Ja, så är det.
Men nu gissar jag.
Ja.
Men det är ju, ofta när jag gissar så får jag
rätt. Vi ska komma till det där MotoGP-loppet på Silverstone som var nu i helgen också.
Ja.
Ska bara runda av Belgien där och Spa. Där Hamilton vann före Vettel, före Ricciardo, före Räikkönen och sen Bottas femma.
Mm.
Hamilton knappade in så han är bara 7 poäng bakom Vettel nu.
Han har ju det här tycker jag. Jag har sagt det hela tiden och sen har man blivit orolig då när Vettel har vunnit race och sådär. Men jag känner ändå liksom att det lutar åt Hamilton hela tiden. Sen är det ju kul att det är så här då. Mm. För vi hoppas att det lutar så det bara blir en poäng och sista varvet och lite sådana saker i finalen givetvis.
Men. Exakt, det vore häftigt. Men du, på tal om lite motorgrejer.
Bottas
där.
Vinner inte VM i alla fall.
Nej, det kommer han inte göra.
Det tror vi inte. Det blir en skräll.
Lite för långt bak. Men på tal om motorgrejer, som du var inne på det med Alonso som sagt.
Mm.
Som gjorde kanonstart uppe 7 tror jag.
Mm.
Och sen så blev han omkörd av bil efter bil. Och så nu, sen så sa han no power igen. Som han har sagt typ varenda race. Och så gick han in i depå och bröt racet. Och så kommer det lite efteråt här att Honda säger att men vi har inte hittat något fel på motorn. Och så växte spekulationer kring om han medvetet bryter. Mm. För att han bara känner så här ligger jag 13:e plats och kommer bli omkörd snart av Marcus Ericsson mer eller mindre.
Mm. Oj, ja, det är bäst att åka hem. Om vi kunde redigera nu så kanske vi skulle spola tillbaka lite.
Ja, säga Jörgen Palmer istället.
Ja, Jörgen Palmer.
Nej, men vad tror du? Tror du han bryter medvetet för att han är så frustrerad och förbannad på att den inte räcker till? Eller tror du att det var någonting?
Jag ska säga så här då. Jag har ju haft möjligheten att tävla i elit i 30 år. På många sätt. Jag träffar många elitidrottsmän på många sätt. Och människor som tävlar på högsta nivå. Jag har aldrig träffat på någon som frivilligt ger sig. Aldrig har jag gjort det.
Nej.
Om Alonso skulle ha gjort det nu frivilligt, då är han i så fall den första jag hört talas om som på den nivån frivilligt går in och säger att jag vill inte köra längre och så hitta på någonting. Så för mig är det otänkbart, det är inte omöjligt, men det är otänkbart att Alonso gör det. Jag tror inte han gör det. Däremot så tror jag att när alla passerar han som ett jävla möte så varför ska han sitta och köra där och köra sönder motorn som ändå är trasig?
Mm.
Det tror jag att han kanske. Och så när de kommer in så visar det sig att han är inte trasig, han är bara så jäkla långsam så att han kommer
kanske,
att bli varvad.
Jag tror att det inte är någon.
Ja, men han
måste ju ändå känna att det blir skillnad i så fall, att det kan, men från första till 30:e varvet så måste han ju känna om det är samma. Det kan ju vara så att han kanske tappar effekt fast det inte märks. Att han känner av det men inte att det syns i någon data, kan det vara så eller?
Nej, det kan det nog inte, men däremot så kan ju han uppfatta det som att motorn är på väg att gå sönder.
Mm.
Och då vill han inte sprida ut olja och gå ifrån allra längst bort tillbaks till depån liksom och krångla sig igenom det där, utan istället för att köra 3 varv till och det går sönder så kör han in i depån och så tittar de på det och så säger de du, det är inget som är trasigt här.
Nej.
Men för mig är det otänkbart att de bästa STCC, de bästa rallycross, de bästa rally, de bästa racing, F1, idrottsmän, hockey, skid och gundoktor med bruten arm vägrar ge sig. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej.
Ja, kommer du ihåg
mitt, som blir mutade.
Kommer du ihåg mitt ordspråk som jag hade under hela min tävlings? Jag åker
hellre in
ambulans
än blir tvåa. Så var det.
Ja.
Åker hellre ambulans än blir tvåa. Ja.
Det var, ja, min, nej, men det var mitt sätt att se det på under hela min racingkarriär. Liksom. Och sen så kom jag fram till när jag gav mig att jag blir hellre tvåan och åker ambulans. Och då la jag liksom direkt hjälmen på hyllan. Då tyckte inte jag att jag skulle hålla på med det här längre. Och så därför så, som svar på frågan, nej, jag tror inte det.
Hur trött han än är på att känna det här att jag har bara här som en jävla rundningsmärke liksom.
Nej, det tror jag inte. Och känner han så, då kör han inget mer. Nej. Då kör han det här året ut och sen lägger han hjälmen på hyllan. Men jag tror, nej, det tror jag inte. Nej. Vi pratar ju ändå om folk som är i den högsta serien och tävlar för att vinna. Det är ingen liksom, det är ingen korp idrott, Formel 1. Oavsett om vi nu skrattar åt Marcus Eriksson här, så är ju Mark, där vi pratade om förut, det är ju oerhört snabbt.
Det är inte han, liksom. Det är bilen, det är ju rätt tydligt som sagt att Sauberna är inte i närheten.
Nej,
jag kan säga det, jag stod i fotbolls, jag var fotbollsmålvakt. Jag började på topp och blev målvakt på slutet av min fotbollskarriär. Men ja, nej, det var inte riktigt slutet, men jag var målvakt några säsonger i alla fall. Och vi var sämst. Jag släppte in typ 10-14 mål en match.
Roligt, då, du fick ändå vara med i spelet mycket.
Ja, precis. Jättekul. Liksom. Jag gjorde kanske 2 räddningar på den här matchen. Men då i slutet av matchen så räddade jag en boll. Jag räddade, eller om det blev mål, jag vet inte. Men jag fick i alla fall en smäll i samma veva. Och då fick jag ju så ont så jag var tvungen att byta.
Men då var inte du elit
där,
då?
Där har du varför jag inte blev elitidrottsman.
Då var inte du elit då?
Nej, precis. Så att det, är liksom... det är ju en sån grej. Liksom. Ja. För då var jag så jävla trött på det att jag bara kände. Men som sagt, det fanns ju en anledning till att jag inte fick någon toppkarriär.
Om vi tittar på hockeyelit så har vi alla som har tittat på hockey har sett powerplay eller boxplay. Och så är det någon som laddar ett slagskott, går ner och täcker skott som tar på skridskon där det gör ont. Man ser att hockeyspelaren nästan svimmar av smärta och försöker ta sig till avbytarbåset. För han har så jävla ont, han kan inte ens åka på det, men märker att hans position vänder tillbaks och spelar precis på samma sätt som han gjorde innan. Eller hur? Det har vi alla sett.
Ja, exakt.
Så fungerar det. Man åker inte utav, och det gör man i korp. man har liksom ingen, och på amatörnivå, men på elitnivå, där är ju Alonso. Det ska ingen lura i med annan.
Nej, men där har du faktiskt en grej med hockeymålvakter. För de kan ju faktiskt byta ut sig själva om de har stött in de första 4 skotten typ. Då kan de ju faktiskt känna att det här är inte min kväll. Där har du ju en sån. Men
Henke Lundqvist har gjort det några gånger. Han åker ut och så sitter han och surar. Och sen nästa slutspelsmatch så går han ut och spikar igen och håller nollan.
Precis.
Men det är en annan grej. Då ingår de ju i ett lagspel där till exempel om vi tar Henke Lundqvist. Jag känner liksom att det är inte min kväll idag. Jag förstör bara för alla. Då är det inte så att han ger sig. Utan han laddar ju för nästa gång han ska gå ut. Liksom. Det är ju det som är skillnad. Då ser de ju ett helt slutspel eller en hel serie på ett annat sätt.
Du, som sagt, har varit inne och pratat om Marc Márquez. Honda-stjärnan. Världsmästaren. Som bröt. När de körde på Silverstone i MotoGP den här gångna helgen. Med 7 var kvar, va? 6 var kvar.
Ja, det är sant.
Och hans motor havererade, som du sa, som du nämnde, första gången han har varit med om det under sin karriär. Och ingen, det har inte kommit ut någon riktig förklaring heller vad det var som hände.
Inne i motorn gick något sönder, stod det.
Ja, precis.
Nej, men skräll. Nej, men det när det går sönder så där, när det ryker till så där som det gjorde där, då går en vevaxel eller en vevstake eller något sånt där, brukar det vara. Och det är ju på en sån här cykel så är det ju oftast jäkla fabrikation.
Jäkla Honda.
Ja,
precis. Motorer.
Det är väl oftast ett fabrikationsfel, givetvis. Eller ihop mänskligt, att de har plockat ihop fel på något vänster. Så det är inte föran. Och det behöver ju inte vara en mekanikermiss, utan det kan ju bara, du vet, på flera 100 starter så går ju något sönder. Det är ju konstigt att det inte gör det när de går 367 km i timmen.
Ja, nej,
så det var nog bara one of those days liksom.
Och istället André Dovizioso.
Han hade kontroll på racet, skulle jag vilja säga. Han låg
2 eller 3.
Jag hade i och för sig tippat Dovizioso 1, Marquez 2 och Vinales 3 och Rossi 4. Så att min tippning stöp ju lite där då, men det kändes faktiskt, nu har man ju inte facit där, men det kändes faktiskt som att han hade kontroll på Dovizioso som låg framför honom.
Istället så blev det då Dovizioso.
Andrea Dovizioso. Inte istället för.
Nej, men
han ledde när Marquez.
Precis, men Dovizioso vann nu istället med en tiondel ungefär till Vinales.
Ja, som gjorde ett hemskt bra sista varv. Mm. Gjorde sitt snabbaste varv på sista varvet. Så att, han gjorde vad han kunde för att inte låta Dovi vinna.
Mm. Och Rossi trea.
Rossi hade siktat på en pallplats. Vilket han fick lite till skänks, tycker jag då, i och med att Marquez motor gick sönder. Men det räknas ju också givetvis. Det är ju grejerna måste gå i mål.
Och nu har vi Dovizioso upp i ledning igen.
Igen, ja. Vi har haft Vinales från början och sen tog Dovizioso över ledningen. Och sen tror jag, om inte jag minns fel, var det Marquez som kom in och sen tog Dovizioso tillbaka den nu. Mm.
183 på Dovizioso, 174 på Marquez, 170 på Vinales och så Rossi hänger väl, ja, 157. Mm. Och Pedrosa 148 då, som man liksom inte har.
Och då säger vem vinner VM då? Då har jag sagt hela tiden att det är Marc Marquez. Mm,
precis. Men tror du
hjärtat
att,
säger...
Tror du att motorerna... Tror du att det var en så här engångs... Om han aldrig har varit med om det
förr? Vi är tillbaka till det där. Det har aldrig hänt förr.
Nej.
Och då kan det hända. Det är ju mekaniska grejer. Så att, det har aldrig hänt förr. Så det var en ny motor också. Mm. Så chansen är väl kanske att det inte händer igen. Skulle jag vilja säga. Sen är det här som vi pratade om förut. Vi vet ju inte av vilken anledning Marquez är i toppen och åker. Det kanske är för att de kör på marginalen på effekten på motorn också. Mm. Så att det här är ett problem som de har. Jag tror de får ha 5 motorer under en säsong.
Ja.
Och nu har vi i alla fall, vet vi om att de i alla fall har en motor för lite. Så de är 4 kvar.
Men... och så har vi 1, 2, 3, 6 race kvar.
Ja.
Men det är...
Om vi säger så här, jag blir jätteförvånad om Dovizioso vinner. Mm. Jag blir jätteglad om Ducati och Dovizioso vinner. Jag blir jätteförvånad om Marc Marquez inte vinner. Och jag tycker det är välförtjänt om Vinales vinner, för de är så bra alla de där. Mm. Jag tror Rossi slutar på en fjärde plats i VM ungefär. Jag tror att han har sin liksom... Det är två märken som dominerar där, och det är ju Honda och Yamaha över säsong alltid varit, och där är han fyra i den gruppen liksom. Mm. Och sen så säger alla Rossi-fans nu, det är han inte alls, men det är han, säger jag då. Mm. Så är slutchattat om det.
Det står vi fast.
Och han, till hans fördel kan jag säga att han har ju 9 VM-titlar och ingen aning hur mycket pengar han har på banken. Om jag gissar så har han 2 miljarder på banken. Och sen så är han liksom den största av dem alla, och så är han 38 år. Mm. Så han åker ju oerhört fort.
Ja, det är,
alltså sagt, i en sport där ett misstag verkligen inte, det är inte som i Formel 1 så att man snurrar lite på någon asfaltsplätt och så åker upp. Här slår de sen när de kör utav. Mm. Så han gör det jättebra, men han är inte i zonen för de här snabbaste här. Det är han inte.
Men du, den här spänningen som har varit hela förra säsongen.
Säsongen måste vara den bästa i road racing sen jag började intressera mig, och det var i början av 80-talet. Mm. Alltså, jag har ju sett fantastiskt bra säsonger, men den här är ju hysterisk. Mm. Helt sjukt bra är det.
Det är fränt. Och bra race.
Ja, men det är helt sjukt bra race. Mm. Och bra liksom... människor med, om du förstår. Du har liksom the big star Valentino Rossi där som är med i toppen och vinner race och tar pool, och så har du Marc Marquez, den unge vilden som folk liksom säger han är galen, han kör på de andra får flytta sig annars dör de allihop liksom. Han är, och han måste växa till sig. På vilket sätt då? Han har blivit etta, tvåa i VM och så etta, så jag menar, han har nog full koll på vad han gör liksom. Mm. Och sen har du utmanaren Vinales som kommer till Yamaha nu då och dominera hela vintern och våren, och sen fick lite senskräck och är på väg tillbaks nu då, kan vi säga. Och sen har du Ducati som är liksom Ferrari med Ducati, och så har du Dovizioso som alltid har varit tvåa, som var tydlig tvåa när Lorenzo kom som stor star, som nu åker åtta runt Lorenzo och leder VM. Mm. Bra, ja, sagt, bra dramaturgi.
Dovizioso som bäst vart trea i VM. Annars är det så här 5, 7, 8, 4.
Ja.
Du vet, en sån som... Och han har kört alltså MotoGP ända sedan 2008.
Mm. Jo, han är en veteran liksom. Mm. Som ingen tar riktigt på allvar så där. Utan Hade han inte sagt det att mina konkurrenter...
Ja, de var ingen som trodde... Eller de, hade jag inte vunnit här så hade de inte liksom trott på mig ungefär. Så läst,
nu
läst
tror de på han.
Ja, det borde de väl göra.
Jag har inte trott på han heller. Men jag tror gärna på han, för han åker... Han åker så fantastiskt bra. Mm. Han ligger ofta 6, 7, 8 i racerna. Mm. Och så kommer han liksom bakifrån ända till det är 2 varv, 3 varv kvar. Och så, så smäller han till och så, oj, så leder han bara.
Ja, det är fräckt.
Ja, enormt bra.
Du, vi pratade om Pontus Tideman förra, förra podden. Mm. Då skulle han bara göra sitt dagsverke och det är inte så bara.
Nej.
Men han lyckades. Han körde mål som trea i Tyskland till slut.
Det är svårt att knyta igen en säck kan jag säga. Mm. Det är ingen lätt historia.
Men han
speciellt i rally sin... som har så lite yttre påverkan liksom, på rullgrus och asfalt och stockar och innersten och allt vad det kan vara. Liksom.
Exakt. Ja, och det är punkteringar här och var och, ja, och allting som kan ställa till den. De råkade ut för en när de tappade där. Han hade väl... Jag vet inte om han hade vunnit och det behövde han ju inte göra heller som sagt. Det krävdes ju, ja, på slutet behövde han egentligen bara rulla bilen i mål, spelade bara för att få någon poäng. Så för värsta konkurrenten där om titeln blev ju bara 7 till Suninen. Men de valde att köra vidare istället för
Suninen.
Att... Suninen.
Mm. Eller som vinner Suninen.
Just. Men vad händer nu då tror vi? Jag pratade lite med hans manager där i förra veckan. Och han säger ju att vi pratar med alla team och de hade möten och hej och hå. Men problemet är ju att det finns i alla fall en före på liksom shortlisten. Han pratade även hans manager där om att det är lite som en NHL-draft där. Att då har Andreas Mikkelsen som inte har någon fast kontrakt. Som, liksom, och, som har samma managementbolag då, som liksom ligger över i hierarkin. Och du har Tänak som kanske är på väg bort från Ford och sådär. Så det verkar lite så här. Ja,
och så har du Lööf som är på väg in.
Ja, precis. Kanske jag kommer kanske. Vem vet. Och Schier kanske flyttar på sig. Sen har du ytterligare några...
Och Schier vill nog flytta på sig.
Det finns några finländare som också knackar på dörren och sådär. Ja, det senaste är väl att Tänak där ska gå till Toyota. De som ska ta bort... veteran...
Testchauffören
där. Ja, precis. Som fick lite kontrakt tack vare att han var och testade där.
Och tack vare att de inte ville ha så bra resultat troligtvis. De ville ha något att skylla på. Liksom.
Men det som kom fram nu som verkar... Nu är det ju långt ifrån klubbat, men det sipprade ut lite förra veckan att det finns ett förslag på att teamen framöver ska få... Att de ska få plocka poäng med 3 bilar. Mm. Och då inte behöva nominera utan de får liksom då och då i så, och det skulle i så fall öppna att de till och med kör med 4. Nu kör ju många med 3, men det är bara 2 som tar poäng, de 2 bästa. Men att de skulle utöka det här till 3. Mm. Och att de 3 bästa då tänker ju man logiskt att får du ta poäng med 3 bilar och det är inte, du behöver inte nominera dem, så startar du 4. Mm. Och det var en sån öppning som skulle kunna ge Herr Tideman ett kontrakt, för att då ska alla fylla på med en förare i varje stall.
Vi har pratat om det förut då, och det räcker inte alltid att vara bäst.
Nej.
Inte i någon sport eller företagsamhet. Du måste ha lite tur också. Kenny Bräck hade tur när det blev 2 serier i USA. Då behövdes förare till 2 serier. Mm. Och då stod han där och var väldigt bra. Mm. Jag hade tur när Volvo började tävla. När jag kände att det här kommer ju inte gå vägen. Liksom. Så började Volvo tävla och så fick jag en karriär där. Och det är ju många. Mattias Ekström kan man skriva en bok om, liksom hans krokiga bana med DTM och hur Tommy Kristoffersson fick låna en bil om man finansierade med mekaniker och Mattias fick köra. Du vet, tur. Mm. Men du måste vara bra. Mm. Och det är väl samma här lite att nu är han ju bra, nu behöver han turen. Mm. Och det verkar ju inte finnas så många styrningar att få tag på. Så att helt plötsligt så kanske det finns några fler.
Mm. Men vad tror du, en bil till för varje stall. Vi snackar kostnad för bil, vi snackar några mekaniker till. Jag vet inte om de kanske fördelar om på något sätt. För nu är det väl liksom, de har ett visst antal på varje bil. Mm. Tror du att teamen skulle gå med? Alltså,
om vi säger så här, en bil, det är en budget. Mm. två bilar är två dubbelt så stor budget, inte riktigt, men nästan dubbelt så stor budget. Tre bilar, det är dubbelt så stor budget. Ja. Igen. Mm. För du kan inte driva tre bilar på två bilar, alltså på management på två bilar plus någon till bara. Du kan driva en bil på ett management och sen lägger du till en bil till, då blir det lite personer till. Mm. Och lite mer verktyg och lite mer allting, liksom mer space i fabriken och lite såna saker. En bil till, då dubblar det. Mm. Då går det liksom inte, då blir det blir ett team till med en bil. Så att lägga till en fjärde bil blir inte, alltså tredje bilen är svårare än fjärde bilen.
Okay.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att det blir liksom en bil är en bil, två bilar är lite mer än en bil, tre bilar det är dubbelt så mycket som två bilar. Mm. Och sen fjärde bilen blir lite mer än tre bilar.
Så det är inte
den, logistiskt sett behöver de inte, alltså de behöver ju inte, de behöver ju inte en teamchef till tre bilar.
Nej.
Och inte till fyra heller. Och kör de en behöver de fortfarande en teamchef och så. Så att, och samma sak, men de behöver ju liksom, kör de tre bilar då måste de ha en trailer till. Mm. För att köra grejer i, men då blir den halvfull.
Ja, just det. Så att det finns utrymmet.
Ja, det finns liksom jag pratar bara logistik nu. För allt är inte pengar. Alltså, när du utökar med en bil så måste du ha tekniker, ingenjörer, förare behöver du ju självklart, men du behöver också ge tekniker, ingenjörer, mekaniker, och det blir liksom, det blir bara större och större och större. Mm. Och så två bilar är ju vad alla vill driva. Mm. Tre bilar driver de för mästerskapets skull. Fyra kommer att vara väldigt mycket för mästerskapets skull, kan jag säga.
Tror du de kommer acceptera? För att det är ett förslag. Tror du att teamen kommer slå bakut och säga att nej, det här blir för dyrt? För de vill ha fler tävlingar också. De vill få in kanske ett ytterligare rally så det blir 14 tävlingar per år.
Jag säger så här, jag tror att de kommer att slå bakut och säga nej. Mm. Säger de ja så tror jag att de gör det därför att det inte är så mycket mer arbete att driva fyra än tre när de ändå har gått från två till tre, om du förstår mig. De har tagit det stora steget från två till tre. Mm. Och jag pratar inte pengar.
Nej, utan mer
allt annat. Mm. Liksom folk, kunskap, alltså folk som ska göra det här liksom. Mm. Ta en sån enkel sak som att bilarna ska upp på vågar. Mm. Och då kan du använda samma setup-vågar till två bilar, men det går inte till tre.
Nej.
Så du måste köpa grejer till ett helt team till för att skapa en tredje bil. Mm. Små grejer, men allt ska ju sen flyttas, servas.
Så blir det ganska,
ja, det ska flyttas och servas och tvättas och justeras och lagas och du vet det. Mm. Alla tror liksom att det är ju det som är det svåra med att driva team. Det är ju inte, det är ju liksom inte 5, 4, 3, 2, 1, kör. Det är ju det enkla. Utan det är ju själva liksom... Det är ju själva... Om du tänker på... jag var på Digilo i Chile förra fredagen. Mm. När de väl står där på scen och sjunger. Det är ju lätt. Mm. Utan det är ju... Vilka låtar ska de sjunga? Vilka artister ska de ha? Hur ska de ta sig? Var ska de bo? Vem ska bygga upp scenen? Hur ska ljuset funka? Vem ersätter lamporna när de går sönder? Vad händer när det regnar? Mm. Det är samma för ett racerbilsteam eller rallyteam. Då. Mm.
Ja, vi får väl se som sagt. Men det känns lite som att det här kan vara chansen för hans del.
Vi hoppas det. Alltså, han behöver ha lite tur. Kunskapen har han ju onekligen. Så han har gjort vad han, som vi sa i sista podden, han har ju... Han kan ju inte göra mer än att vinna race och vinna VM.
Nej,
det är hans jobb. Liksom. Nu...
Och det var ju lite som du var inne på, att okej, att konkurrensen har varit lite sis och där, och du har inte mött alla de bästa, alla rallyn. Han vann ju, jag tror att det var i Argentina han vann med 10 minuter, för att det inte var någon konkurrens egentligen. Lite sådana här små detaljer, men som du var inne på även när han vann i Asien, att du ska vinna också.
Först ska du vinna också, sen ska jag säga att om jag hade varit teamchef i rally, vilka inte är de, jag har ju varit teamchef i racing, så ser man ju, men alltså, de tittar ju inte på om man vinner med 10 minuter i Mexiko eller vad det var, Argentina, utan de tittar ju på andra saker liksom. Mm. Och där kan inte jag bedöma om man är bäst då, men är han det så har han ju gjort vad han kan liksom. Vi får ju förutsätta att han är det, han vann ju.
Ja, exakt.
Allt annat blir ju bara spekulationer. Mm.
Det är ju så.
Och dumma spekulationer.
Men det är som sagt...
Det är lite som Marcus Eriksson där liksom, som jag pratade om. Det är ju mycket snack om att han är en sopa och att han... Nu är han sist igen och du vet bla bla bla. Så men han är, det finns ju ingen i Sverige som är så snabb som han är.
Nej. Nej, fan,
så utom de som, vara, utom de som sitter på läktarna då.
Precis, vi som sitter där vid sidan och allting. Ja. Och hånar honom i podden och grejer. Ja. Fast det var inte Marcus jag hånade, det var med Biden faktiskt. Ja, ja. Ja, det skulle vara kul att se honom i en riktigt konkurrenskraftig bil.
Och en lagom konkurrenskraftig, alltså inte en bil som typ med 100% säkerhet är sist och näst sist.
Renault eller Toro Rosso.
Tänk dig, vi har faktiskt sagt det i en annan podd, men tänk dig att få gå ur bilen varje gång och få mikrofoner uppdragna i ansiktet och så ska jag förklara varför den är sist eller näst sist varje gång. Och varje gång ska man stå där och säga vi gjorde förändringar och bilen känns bra, det känns fint här och vi har kommit långt och vi har grejer på gång och liksom tjena, det är uppe i 4 år nu liksom. Det är inte lätt.
Nej.
Då växer man inte som idrottsman heller då.
Nej, precis. Nej, och tyvärr så är det väl Monza kommande helg. Jag tror inte vi får se några radikala förändringar där.
Nej.
Men, den som lever får se.
Ja.
Jag tror att vi rundar av för dagen.
Ja.
Och hörs om 2 veckor igen.
Mm.
Tror jag väl.
Efter Monza. Mm. Vi har det här igen.
Ja, precis. Det tycker jag låter som en alldeles ypperlig plan det. Ha det gott så länge.
Hej.